Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Avsnitt 247 hälsar vi oss alla välkomna till. Även dig, Magnus.
Tack så hemskt mycket.
Du är nyklippt.
Ja, det är jag. Och det känns oerhört skönt, för det var väldigt länge sedan, kan jag säga.
Ja, du hade ju till och med börjat med hästsvans.
Fast nej, jag
den,
hade inte.
Jo,
jag
men
hade,
den
nej.
Syntes inte, men den,
ja,
den, den nej, var
det
där.
Var, ja, ja, det var okej. Okay. Ja. Så vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om hur vi har det med det här med att man känner att man har kastat bort åren när man har levt i en relation som inte är bra. Vi ska prata om kulturtanter och sen också skillnaden mellan fullt normal sorg och depression. Vad ska man vara vaksam på? Vi har en lyssnare som har varit otrogen och undrar nu, förtjänar jag min mans elakhet därför? Mm. En annan lyssnare, en singelmamma som har ett ganska spännande dilemma. Och sen så ska du prata om MeToo i praktiken. Mm. Du, jag vill bara till att börja med sätta lite siffror på vår relation.
Jaha.
Jag ställer några frågor till dig.
Absolut.
Hur många procent av dina dagar önskar du att jag inte var i närheten av något skäl?
Hur många procent av mina dagar? Det kanske är 1%.
Ja, okej.
Okay. Det är väldigt sällan jag önskar att du inte var i närheten.
Okay.
Men det kan hända.
Hur många dagar... Eller hur många procent av alla dagar ifrågasätter du vår relation?
Ja, 0,5%.
Vad har jag klarat mig fint här?
Mm.
Ja. Hur många procent av dina dagar känner du skuldkänslor för något?
Jag vill säga 365%, men det är inte det, utan det är procent nu.
Ja.
Nej, det är, jag känner, skuldkänslor, 0%.
Ja, du har inga nej.
Nej, jag kan inte känna skuldkänslor och sådär.
Varför kan du inte det?
Nej, men jag
har
vet
du aldrig
inte.
Gjort något dumt? Gör du aldrig något dumt?
Men, jo, det är klart jag gör dumma saker, men jag tycker inte att jag känner skuldkänslor för det.
Men känner du då?
Jag kände det var dumt gjort.
Och där stannar det?
Ja, för det är ju gjort och då är jag ju klar med det. Liksom. Så får jag inte göra om det och göra bättre nästa gång.
Och det här med att be om ursäkt om man har varit dum emot någon då?
Ja, det kanske jag är ganska bra på det, men jag är inte bäst i klassen på det, kan jag säga.
Nej.
Hur många procent av dagarna tycker du att jag är dålig på?
Kontra.
Ja, okay.
Ja. Ja, men det är lite intressant.
Ja, men jag kan ställa frågor till dig.
Jaha.
Om dina procentsatser i livet. Kanske inte bara i relation. Hur många procent av din tid, det är viktigt att du sätter rätt procent, jaha, känner du att du har hamnat rätt i livet?
Ja, Ja, du. Rätt i livet. Det betyder inte att jag tycker att allting är toppen, men jag har hamnat rätt i livet i nästan 80-90% av min tid.
Du har det bra.
Då tänker jag på yrkeslivet mest.
Jaha, ah, okej.
Okay. Okej, okay, förlåt. Jag skulle tänka på relation.
Känner du att du hamnat rätt i livet när det gäller din relation?
Ja, men där känner jag 100 typ. Oj, nästan. Ja. Ja, jag är nöjd okay, med
ja.
Dig.
Ja, ja. Då kommer nästa procent att bli enkel att uttala. Hur många procent av din tid önskar du att vara ihop med någon annan än mig?
Ja, det finns ju mer än 100% att ta till. Nej, det skulle vara liksom en kanske.
1%, ja. Ja,
det, var det för mycket?
Nej, absolut inte.
Vi är ändå kanske osams 1% av tiden. Ja, nej, det är vi inte ens. Men...
Det kan jag nog tänka mig. Nej, det är vi nog inte.
Nej, det är vi inte.
Okej, en sista då. Mm. Hur många procent av din tid skäms du över din barndom och din uppväxt?
Noll. Men jag skäms för mycket annat.
Okej, vad skäms du över?
Ja, du. Nej, men jag kan skämmas. Jag är lite... Jag skäms. Jo, det som jag kan skämmas mest över, det är när jag har tagit för mycket plats på fel vis.
Okej.
Okay. Då kan jag skämmas. Då vill jag typ så här skamduscha. När det har varit... och sen så till skillnad från dig då, om jag har gjort någonting liksom mot någon annan som jag skäms för, då måste jag typ be om ursäkt. Mm. Eller jobba med mig själv ganska mycket för att komma över det liksom.
Men då är det mer, du skäms inte, du känner skuldkänsla.
Nej, jag säger skäms. Okay. Ja. Mm. Ja. Kanske känner skuld också. Ja. Men nu, om det skäms så...
Skam.
Alltså jag skämdes fruktansvärt mycket när jag var liten.
Ja, men det är det jag menar. Nej. Du skäms inte nu. Nej, jag förstår.
Okay. Nej, ja. Precis. Ja. Jag skämdes jättemycket. Jag tror att det var för att jag kom... Jag typ född under en sten på något vis och sen skulle jag flytta till Falun. Och jag var udda. Och min pappa var så gammal. Ja. Så han var lika gammal som de andras far och morföräldrar. Ja. Och... ingenting. Och han hade liksom, kom de hem till mig så satt han vid köksbordet och var hjärtsjuk och hade en morakniv som han skar limpan med när de kom. Alltså det var så udda.
Ja, jag fattar.
Och det skämdes jag för. Och jag skämdes ganska länge, men nu det skäms jag inte för längre.
Nej, nej men bra. Nu vet vi de här procentsatserna.
Ja, precis.
Då går vi vidare.
Ja, nu ska vi ta ett lyssnarbrev.
Ja.
Så här skriver hon. Panik. Vi har varit ihop i 11 år och har 2 barn. De senaste 6-7 åren har vi kämpat och haft det ganska jobbigt med mycket bråk och slitningar och tufft att få ihop tillvaron. Men vi har kämpat på. Nu vill min man lämna mig för en annan och jag är så fruktansvärt arg för att jag har kastat bort mina år på honom. Jag vill egentligen bara straffa honom, men vi har ju barn gemensamt och för deras skull måste jag låta bli. Men hjälp, jag vet inte hur jag ska stå ut. Hur kan jag tänka?
Ja.
Det där du.
Mm. Det där ja. Ja, alltså jag tror att det är ju en sak liksom att känna så, det kan man ha full förståelse för att man känner att man har kastat bort eller att för man är förbannad på den här personen som har svikit en och man tycker att man har kämpat.
Ja, man har kämpat tillsammans för någonting. Absolut, och gjort uppoffringar, ja.
Mm. Och det var inte man själv som fattade beslutet utan det var han som fattade beslutet att lämna och göra slut liksom. Det, och jag tror att det är väl bara att liksom leva i den känslan och göra vad man kan för att inte straffa honom. Det tror jag är, det kommer inte att leda till bra saker. Men att vara förbannad får man vara. Mm. Men jag tror att om man får vara förbannad ett tag och sen så börjar tänka på vad det egentligen är som har hänt. Så kan man ju också säga att de har ju barn. De barnen hade de inte haft utan varandra.
Nej.
Vad man än tycker om varandra så är det liksom en väldigt positiv sak man har gemensamt.
Ja.
Och jag tror inte heller att alla de där åren var, jag tror inte de var förgäves överhuvudtaget, för att det är liksom allt man gör i livet ger ju en erfarenheter egentligen. Liksom.
Ja.
Och sen tror jag också att det fanns när man, för det tycker jag också man upplever när man har gått igenom en sorg av någonting, att då kan man börja se de ljusa positiva minnena, för i början ser man ju bara skiten. Liksom.
Mm.
Och det där är, det är liksom en intellektuell förklaring till alltihopa, att det kommer att gå över, det kommer att bli bra. Men jag tror så här, lev igenom den där sorgen, var förbannad ett tag, men se till att rikta ilskan någon annanstans än mot just honom om du kan.
Ja.
Det är mitt råd och nästan ett löfte om att du kommer att känna annorlunda om en månad eller en vecka eller 2 år, men det kommer att bli annorlunda, det kommer att kännas annorlunda just.
Ja, och jag tänker att det här med Jag tycker att jag kan förstå tanken att man känner att man liksom har kastat bort tid. Låt säga att jag tar mer allvarligt på ett löfte så att säga än vad du då uppenbarligen gör om du sen gör slut. Uh-huh. Jag har kämpat lika mycket som du, kanske mer. Och då kan det ju bli så att när man har haft det dåligt, så har hon säger att de har haft det dåligt ganska länge och då har hon ändå övervunnit sin vilja. Å andra sidan så tänker jag, det här är ju en högst verklig risk man tar i en relation. Ja. Att partnern kommer att göra slut. Och det är inte till hjälp för henne i den här situationen. Men det är det jag menar att man måste tänka väldigt, väldigt noga på. Att om man över tid har det så dåligt, så att det känns som att, alltså att det känns så här om det skulle ta slut, då är det kanske inte värt det. För jag håller med dig. Det kan, alltså om åren är bortkastade, så hade de varit bortkastade även om de hade fortsatt ihop. Jaja, det är inte absolut. Det att det tar slut. Man kan få känslan av att det är detta att det tar slut som gör att det var bortkastat. Men det finns egentligen ingen riktig logik i det. Det här hade kanske fortsatt att vara många dåliga år. Så det är väl snarare bra då att hon inte kastar bort dem också. Mm. Ja, jag vet inte. Så jag tänker att för alla som är i den här situationen och känner igen sig, stanna inte om du inte har det så bra som du vill. Nej. Eller har hopp om att det ska bli bättre.
Mm. Ja, men jag tror också att det är som, jag vill säga, en Mexican standoff, om du vet vad det är.
Nej.
När två personer riktar revolver mot varandra.
Ja.
Och liksom så här, det är ett hot bara. Och den som trycker av först är naturligtvis den som vinner. Liksom, ja. På något sätt. Det är en dålig liknelse. Men jag tror att många gånger så är det två personer som egentligen båda två tänker tanken, vi borde göra slut.
Ja. Just det.
För det är en dålig relation. Liksom. Mm. Men jag ska minsann inte vara den.
Eller, nej, för man vill inte, nej, ha skulden för det.
Jag kämpar. Mm. Och om man då till slut inte är den som gör slut, då har man rätt att bli förbannad. Då har man rätt att liksom leva ut det där mot en annan person. För jag gav inte upp. Men det där måste man också försonas med sig själv kring och säga att ja, det var väl egentligen, det var ju liksom, jag hade otur som inte kom först. Om du förstår.
Ja, men det finns ju heller inga poäng så att säga på att vara den som inte.
Nej, nej.
Det finns bara synd om poängen, ja. Och de kan man inte ha,
nej,
till någonting.
De är helt värdelösa.
Så att det är liksom, då blir det som du säger, det är verkligen bara att beklaga att hon känner så här. Men det kommer hon ju också ta sig igenom. Liksom. Det viktigaste är väl att man lär sig någonting till nästa gång då.
Ja.
Och att det här att man tänker att man kanske hoppas då att det ska bli bättre. Det är ju jättemånga som lever och hoppas att det ska bli bättre. Men jag tycker då att man ska ställa sig frågan, exakt vad väldigt konkret tyder på att det ska bli bättre? För om man inte liksom, om ingen förändrar någonting så kommer det inte att bli annorlunda. Människor ändrar inte personlighet. Möjligen när man träffar någon ny faktiskt så kan folk bli lite annorlunda. För att man kanske, ja, matchningen kanske är bättre och det kommer fram andra sidor. Men det är svårt att bli en annan, utan det är någonting annat som måste till. En vilja, en liksom tydlig, konkret förändring för att man ska.
Jag tycker också att i allt det där ligger ju på något sätt att vara bitter över att man har det man har förlorat eller kastat bort livet. Ja, det kan man ju vara ledsen över och bitter över, men det är ju värdelöst. Utan det är ju vad du gör i nästa steg.
Ja, det är liksom
vad du tar dig för härnäst när du har liksom lämnat den här personen eller när den har lämnat dig och vad du kan göra av ditt liv. Då är det ju det måste man ju liksom ta vara på, för att det är ju inte slut ännu liksom. Det är långt kvar förmodligen.
Ja, det är mycket liv kvar. Ja,
ja, det är det. Och även om det inte är mycket liv, så är det i alla fall liv kvar. Det måste man göra någonting av.
Ja. Kämpa på. Jag tror också att känslan går över. Och det är ju jättefina poäng på att inte då låta, liksom inte straffa, utan bara göra det så snyggt som det bara går.
Ja,
för barnens skull.
Ja.
Du, är det här en myt eller inte som jag tänker nu? Jag tror att jag tror så här. medelålders kvinnor sägs ju vara de som liksom bär upp kulturlivet och så vidare i Sverige. Och det är ju liksom fler som går på teater än på fotbollsmatcher och så vidare. Åtminstone var det förut.
Fler
personer.
Personer?
Ja, just det. Ja. Och kvinnor läser ju mer och så vidare. Och liksom, jag får för mig, är det så att kvinnor vill fortsätta att utvecklas lite mer än män? Och i så fall varför? Är det för att de har stått tillbaka mer under barnaåren och sen ska det komma igång igen att fördjupas? Eller vad tror du? Eller är allt detta nys?
Nej, jag tror absolut inte att det är nys. Men jag tror att man måste också se vad utveckling är. Jag tror att utveckling är olika för män och kvinnor.
Mm.
För det är nog sant att, eller jag tror att det är helt sant att kvinnor vill utveckla sitt intellekt och sin liksom... Ja, så här, syn på världen, livsåskådning och kultur och allt som det för med sig. Medan män är mycket mer fokuserade på att utveckla sin skill inom sitt yrkesområde. Man vill bli bättre på att liksom, lägga rör eller vara chef eller sälja bilar eller vad det nu är. Liksom.
Fast och det känner jag att det vill ju kvinnor också.
Ja, absolut. Men jag tror att män har varit mer fokuserade på det och inte alls lika fokuserade på... På,
fritiden?
Nej, men på det som är livet. På liksom, så att säga, livsfilosofiska värden och kultur. Det har inte varit viktigt
för mig. Och då menar du att det är gamla könsroller?
Ja, det tror jag. Sen är det ju inte... Det är ju verkligen inte så att det är så. För, det är många män som går på teater och är intresserade av det också. Men inte, det är skillnad i hur man ja, vad man har för utvecklingsområden. Vad man ser är viktigt för en att utveckla. Har varit av tradition.
Men... Om nu könsrollerna i det avseendet försvinner, vad kommer män att utveckla om du tittar på dig själv då?
Ja, men jag tror inte att jag är så himla representativ för det. För jag har alltid varit intresserad av liksom kultur och livsfilosofi. Och,
går du på teater ofta?
Nej, men jag läser böcker.
Hur många
böcker
procent jag... av...
Nej, jo, fast det, alltså, det, du kan inte mäta att det bara är att gå på teater. Om du inte går på teater så är du inte intresserad av livet. Det är inte så, jag tycker snart tvärtom. Den som går på teater är extremt introvert och borde stanna inne på dem. Nej, så är det inte. Men det, jag tror att om du, vi pratar inte om oss, utan vi pratar generellt, tror jag, överlag om män och kvinnor.
Ja.
Ja, och där tror jag det ser ut så. Och jag tror att det förändras, det tror jag absolut. Jag tror att män kanske... möjligtvis blir mer liksom, det blir viktigare för män att vara, ta del av livsfilosofi och relationer och frågor kring hur vi utvecklas som människor. Och kanske också att det i viss mån blir, eller jag säger, självklart blir viktigare för kvinnor att utveckla sin yrkesskill.
Ja, men det är som att de får till både och då, precis.
Ja. Och jag tror också att det är så att män, och det här är ju, så är det ju verkligen, att män också utvecklar sin skill i att ta hand om barn.
Ja.
Som man inte alls gjorde förut på samma sätt. Men nu är det en diskussion och det är viktigt för män att, som också är en annan sak än att vara...
Så det är nog en generationsfråga. Jag tänker också på yngre män. Jag tycker att de verkar duktigare på att vårda sina vänskaper och sådana här saker. Så härligt om saker ändras, måste jag säga.
Ja, verkligen.
Du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om skillnaden mellan sorg, som är frisk, och depression, som ju är ett sjukdomstillstånd. Ja. Har du varit deprimerad någon gång?
Ja, jag vet inte vad det kallades för, men jag tror att det kallades för en utmattningsdepression.
Ja, just det. Mm. Jag tänkte så här, för att många kan nästan vara rädda för sin sorg och tänka att det är farligt att känna allt det där man känner då.
Ja.
Medan det egentligen verkligen inte är det. Och jag tänkte läsa upp liksom så här symptom.
Ja.
Normala symptom när man har sorg.
Ja.
Så kan man känna igen sig eller inte. Det är vanligt att man känner de här sakerna. Känsla av bedövning. Humörsvängningar. Koncentrationssvårigheter, oregelbunden sömn, ändrade matvanor, nedstämdhet och förtvivlan, saknad och längtan, ensamhet och övergivenhet, skuldkänslor, irritation, ilska och att man får kroppsliga besvär.
Det här är om man känner sorg.
Ja, det är liksom den sunda reaktionen på när svåra saker händer.
Mm.
Och här finns ju naturligtvis gråt och så vidare också, men den är ju så tydlig i sig. Men allt det här kan ingå. Så att man, det här är liksom egentligen ingenting som man behöver vara orolig för när man känner. Det är inte heller känslor som ska bort. Förstår du hur jag menar då?
Jag förstår hur du menar, absolut. Man behöver inte vara orolig för att man är på väg in i en depression bara för att man känner alla de här sakerna.
Nej, precis.
Men det är ju ingenting man vill ha. Liksom,
nej, egentligen. Men det ingår i att leva.
Ja, precis.
Vill ha. Man vill inte ha den här händelsen som gjorde en så ledsen heller. Bara så att man inte tror att det här är liksom att det är ett tecken på att någonting inte är som det ska. Mm. Utan när saker händer så får vi en stark sorgereaktion. Mm. Här kommer då varningstecknen när det kan ha övergått i en depression. Ökad medicinkonsumtion. Kraftig viktminskning, social isolering, svåra skuldkänslor, självmordstankar. Och då behöver man söka hjälp direkt. Mm. För då finns det finns hjälp att få. För det ska man liksom inte känna. Och jag tänker att, hur gör man då? Var söker man hjälp? Gå till vårdcentralen.
Ja.
Eller företagshälsovården eller vad som helst. Det här är liksom något man kan börja där med och sen så får man se vad man blir mest hjälpt av.
Kan du säga igen de där sakerna? För det är ändå...
Varningstecknen. Ökad medicinkonsumtion, kraftig viktminskning, social isolering, svåra skuldkänslor, självmordstankar. Mm. Och det finns säkert andra sätt att definiera det här också. Men det här är liksom några av sådana tecken som då ska man söka hjälp.
Ja, men absolut. Det, en människa som är ledsen.
Mm.
En människa som har drabbats av en jobbig, en svår sorg. Liksom, är ju i sig nere. Liksom. Man är ju ledsen och knäckt. Ja. Och att börja reda i tankarna då skulle också kännas oerhört svårt. Jag bara säger,
Hur menar du reda i tankarna?
Saker gränsar till varandra hela tiden på något sätt.
Ja, så det är... precis. Men det är också det att om man är kvar i sorgen väldigt länge, då kan man ju också börja misstänka. Ja. Jag ser det lite grann som att sorgen är som ett sår.
Ja.
Sorgen är ett sår och det kommer att läka.
Ja.
Men om det inte läker, då har det blivit infekterat och då är det fel. Och det liksom motsvarar depressionen. Den har fått fäste på ett sätt den inte ska få. Nu är vi inte psykologer eller läkare heller, men just många unga människor till exempel blir ju jätterädda när de är ledsna och tänker att någonting är fel. Ta bort de här känslorna.
Ja.
Nej, känslan är relevant. Liksom. Känslan är... och man ska heller inte trycka undan de känslorna, tror jag.
Nej, men jag menar också så här att eftersom det är lite svårt att reda de här sakerna själv och se var man står på den där skalan, så tycker jag det är oerhört viktigt när man drabbas av sorg att man har människor nära omkring sig. Det behöver inte vara nära sådär fysiskt, men att man har någon att prata med om
verkligen
saker och ting. Och få sätta ord på vad det är man känner och hur det ser ut. Och just om det är starka skuldkänslor eller självmordstankar eller vad det nu är. Så att man liksom har... Får ett öga utifrån som ser hur man beter sig, hur man faktiskt känner sig.
Ja.
För att det kan man ju tänka på gentemot andra också, att lyssna in andra människor som drabbas av sorg. Att det går faktiskt, för jag tror många människor kanske inte riktigt kan bedöma det och hamnar i ännu svårare situationer än vad de hade behövt göra om de hade fått hjälp i tid.
Mm. Nej, men det är ju som du säger, det är väldigt, väldigt värdefullt att ha någon att prata med.
Ja.
Så att man kan spegla sig själv mot någon. Liksom.
Ja. Ja, nyttig information.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, nu tar vi ett lyssnarbrev.
Ett till, det är bra.
En kvinna som skriver, hon skriver så här: jag är i ett sånt dilemma och behöver verkligen er hjälp. Jag har under flera år varit otrogen mot min sambo genom att söka bekräftelse hos andra män. Jag har nog aldrig riktigt känt mig uppskattad i vår relation. Jag har alltid kommit i andra hand och han har prioriterat sitt intresse och sina renoveringar före oss. Jag har mest varit hemma och tagit hand om våra barn. Jag har alltid älskat min sambo och jag tror inte jag fixar ett liv utan honom. Han har en tendens att prata ner mig inför andra och han klagar på allt jag gör. Han skäller ofta på mig om jag gör fel eller säger fel saker. När min otrohet uppdagades rasade hela livet samman. Jag ångrar mig något oerhört. Min sambo vill hämnas och gör allt för att såra mig. Han har under åren utsatt mig för psykisk misshandel som nu efter min otrohet även varit fysisk. Han har själv dejtat flera kvinnor och legat med en kvinna en handfull gånger nu. Ska jag acceptera det eftersom jag sårat honom? Är jag värd all smärta han ger mig nu? Ska jag låta honom dejta andra? Jag kan inte lämna honom. Vet inte vad jag ska göra.
Ja, det, så här. Om man tittar på det utifrån. Mm. Bara så där. Det låter ju som en väldigt, väldigt destruktiv relation.
Ja.
Där man liksom, där hon till och med talar om att hon förtjänar ett straff.
Ja, precis. Hon undrar om det måste vara så här nu för att hon har
det finns egentligen ingenting som pekar på att hon skulle fortsätta med honom. Hon säger att hon inte kan, och det skulle man ju veta varför hon inte kan, för att att hon till att börja med att hon vill ha bekräftelse från någon annan är ju bara det tecken på att hon inte trivs i relationen.
Ja.
Att han sen börjar straffa henne är ett tecken på liksom hon borde sticka på en gång, kan jag tycka, för att ingen av dem kommer må bra av det där. Ingen av dem får liksom någonting positivt ut av relationen, verkligen inte.
Nej. Och innan jag säger någonting annat, så eftersom det pågår fysisk misshandel, psykisk och fysisk, så ska hon, om hon inte ser någon annan väg att bara lämna, för hon ska lämna, så ska hon ringa en kvinnojour och få hjälp där, för du måste ur det här.
Ja.
Och om vi nu går till frågan, om man bortser ifrån den delen, det kan vi inte riktigt göra, men hon verkar bortse ifrån det, men om man tar principen så här, det är ju som du säger, det här verkar vara ett riktigt, riktigt dåligt förhållande. Mellan människor som är otrogna mot varandra. Och när hon då frågar liksom om hon ska acceptera det här eftersom hon har sårat honom, så går det ju såklart inte. Svaret är ju nej, för det är inte riktigt det handlar om. Hon kan liksom inte betala för sin otrohet genom att han får vara dum mot henne. Nej. Det kommer inte att bli så att han accepterar otroheten eller förlåter den för det. De jobbar med helt fel valutor. Så att jag tänker så här, otrohet, ja det är en sak, men otrohet är inte olagligt. Misshandel är olagligt. Mm. Och sluta att överhuvudtaget... Det låter som att du har kommit så långt ifrån läget där du ställer dig den sunda frågan, trivs jag i det här förhållandet? För det här är inte ett sunt förhållande. Sen älskar hon honom, säger hon. Eller hon liksom, det finns kärlekskänslor. Och då är frågan, vad gör man med dem? Känslorna i ett sånt här förhållande.
Ja, men jag tycker liksom, man får ju fråga sig då också vad den där kärleken står för. Är det kärlek eller är det liksom en rädsla för att vara utan honom? Är det en rädsla för att såra honom? Är det rädslan för att vara ensam? Liksom, är det egentligen det? För många gånger så tror jag att man förväxlar just kärlek. Att vilja verkligen vara med någon till varje pris. Och att liksom inte vilja vara ensam. Mm. Det är en viktig fråga. Och den är jag svår att svara på för egen hand. Så att då måste man nästan ha hjälp att titta på, ja, på det utifrån.
För utifrån så ser det inte ut som ett kärleksfullt förhållande.
Nej.
Det kan vi ju säga i alla fall. Och hon säger att hon inte kan lämna honom. Den saken, det här kan man ju känna. Så där har jag också känt att man inte kan lämna. För att man har en föreställning om att man inte kan det. Men jag kan bara säga att det är inte sant att hon inte kan lämna honom. Det vet jag. Alla kan lämna den de lever. Sen kan det vara svårt av olika skäl. Och hon måste ta hjälp. Börja med att ringa en kvinnojour. För om du är utsatt för psykisk misshandel och fysisk, då är det här ett riktigt, riktigt... Det är ett farligt förhållande.
Ja.
Så att där finns ingen annan gräns än att man måste bort.
Ja.
Och sluta fundera på om du förtjänar det här eller inte, på samma sätt som han inte heller ska fundera på att förtjäna. Utan ni har båda två gjort handlingar som är utanför överenskommelsen i olika grad. De får tala för sig själv. Det här är inte bra.
Nej.
Det är inte bra. Och du förtjänar inte det här. Det handlar inte om att du ska vara värd all smärta som han ger dig. Den kommer inte att upphöra.
Nej.
Så att gör allt du kan för att lämna snabbt och direkt.
Ja, och det finns, vill jag också påpeka och rekommendera, någonting som heter ROKS, R-O-K-S, som är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. De har en hemsida som är roks.se, roks.se. Och det är bara att gå in där, så där finns all information hur du kommer i kontakt med en kvinnojour i närheten av dig i så fall. Eller så kan du ringa direkt till dem och höra. Men gå dit och sök hjälp omedelbart.
Mm. Vi tar till lyssnarbrev.
Ja.
Här har vi en mamma som är lite villrådig här. Hon skriver: jag är en ensamstående mamma till en 6-åring. Barnets pappa gjorde slut när barnet var några månader, men vi har haft en bra relation efter det. Vi bor nära varann och ses i stort sett varje dag. Äter middag ihop, leker och nattar barnet och sen går han hem till sig. Barnet bor uteslutande hos mig. Vi åker också på gemensamma semestrar och umgås med varandras familjer. Vi har ingen som helst fysisk relation och vill inte heller det. De senaste åren har jag dejtat en del och nästan bara träffat män som jag har gillat och haft roligt med. Det har varit bra, de har varit bra och stabila och det har funnits en stark attraktion. Ändå har jag förr eller senare kommit till en punkt där jag inte tycker att det är värt att vara borta från mitt barn. Jag vill helt enkelt inte missa de där små sakerna i vardagen. Det kostar för mycket att välja bort mitt barn för en man. Samtidigt har det känts trist att göra slut. Männen har varit förstående och sagt att vi kan träffas på mina premisser, men det känns inte bra när jag vet att de egentligen vill ses mer. Jag ifrågasätter mig själv mycket. Varför inte jag kan ha varannan veckas liv som alla andra och må bra i det? Men i och med att barnets pappa inte gör anspråk på barnet, att barnet ska bo hos honom, finns det inget i mig som vill trycka på för att det ska bli så. Ur jämställdhetsperspektiv vet jag att jag är förloraren, även om jag väljer att se mig som vinnaren som får vara mest med vårt barn. Men trots de insikterna om mig själv hittar jag mig själv swipandes på Tinder kväll efter kväll som en rastlös idiot som vill att det ska hända något hela tiden. Och så är karusellen igång igen. Det skulle vara intressant att höra er resonera kring följande. Har jag bara inte träffat den stora kärleken? Kommer jag att ändra mitt beteende och min inställning till att vara borta från mitt barn den dag jag träffar den stora kärleken? Eller är det helt enkelt inte läge för mig att dejta den här perioden i livet? Att jag får vänta och ge mig ut på banan igen när jag är pensionär? Tror ni att det faktum att jag hänger så mycket med barnets pappa påverkar? Kan det göra att jag då fyller så pass många behov och gör mig mindre desperat att träffa någon? Lyckas ni se något i mitt beteende som jag själv inte ser? Att integrera barn och en ny partner känns i ett tidigt skede inte aktuellt för min del. Barnet är 6 år och ja, vad säger du?
Ja, men jag tycker det är väldigt, det är intressant på något sätt. Alltså många saker, så jag tycker så här: ett, Man måste komma ihåg att man måste inte leva som alla andra människor. Man måste inte leva i ett parförhållande. Man måste inte vara ihop med en och samma hela tiden. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg i det här.
Mm.
Och man måste inte en massa saker. Men om från början så kan en sak som hon skulle kunna tänka på, det är att barnet kan ju också må bra av att vara med sin pappa varannan vecka också.
Men pappan verkar inte vilja
nej,
det.
Nej, men det är inte intresserad. Men det kan ju också säga pappan är i alla fall, vill ju i alla fall vara närvarande och vara med dem och vara med barnet.
Mm.
Och då kan man tycka så här, det ligger ju faktiskt på honom också att ta sitt föräldraansvar, sitt pappansvar. Och under förutsättning att han i alla fall ändå förstår att det ligger på honom också, att han har ett ansvar i det här, så skulle ju barnet kanske må bra av att dela på det sättet. Det är bara så här, det måste inte vara så heller, men det är en tanke man kan ha med sig, att det skulle kunna till och med göra barnet en tjänst att få vara, eller åtminstone det behöver inte vara varannan vecka, men säg helger eller så här, lite mer att vara bara med pappan. Det skulle kunna ge barnet någonting. Däremot så skulle ju det innebära att hon fick mindre tid med barnet, men det kanske hon skulle behöva offra för barnets skull då. Det är en sak som man kan tänka på, det måste inte vara så. Sen tycker jag också att det är så här, ja, lite på samma sätt, nu har hon valt att vara liksom 100% med sitt barn, hon tar hand om det hela tiden. Det är ett val man gör där vissa saker faktiskt inte funkar i så fall då. Så det går inte att både ha 100% ansvar för ett barn och bara vara med barnet utan att släppa in en ny man och dessutom ha förhållanden på det sättet som andra människor har. Det går inte, det är liksom en oförenlig sak.
Ja.
Om man inte vill släppa in en ny man i liksom hela det där livet, och det kan man ju förstå. Och då är det, då har hon liksom satt barnet före, och jag tycker det är helt okej. Det tycker jag är så här, fan gör det. Det är det valet du gör i så fall. Jag tror inte att det handlar om att hon inte har träffat den rätta. För det, den finns liksom inte, och den finns och den finns inte. Och, ja, nej, men så här, jag tror inte att det är det som är grejen. Jag tror inte att om hon träffade den rätta att hon plötsligt skulle känna, oh, nu kan jag lämna bort mitt barn eller leva på ett helt annat sätt. Jag tror inte på det. Faktiskt.
Nej.
Däremot så kan jag tänka så här, men vadå? Varför kan du inte ha det på det där sättet? Umgås lite med män då och då och gör slut. Det är väl... Det funkar väl också liksom.
Sådär.
Som ett udda sätt att vara på. Ja.
Ja.
Så jag tänker så här, öppna upp lite grann och tänk lite friare. Och måste du vara ihop med en man en längre tid? Det kanske kommer sen, det kanske inte kommer sen. Jag vet inte. Ja, så. Nu har jag sagt mitt. Säg du. Jag kan säga mer.
Nej, men alltså, ja, jag tycker också att det här är intressant. Och för mig låter det... Så också som en ganska bra tillvaro. Och att jag har skrivit ner lite i tankar här, och jag tänker att hennes problem kanske inte egentligen är ett problem heller, mer än normmässigt.
Precis.
Och man måste ju inte träffa någon, men jag tror ju kanske att en vacker dag kommer hon att göra det, och då kommer tillvaron att få rätta sig lite efter det. Men det kanske också hänger ihop med... För det är så otroligt mycket. Och när hon tänker att hon får vänta tills hon är pensionär. Nej, så kommer det inte att bli. För det är så otroligt mycket som kommer att hända de här åren. Om inte så många år så har barnet inte alls samma behov av dig. Och som förälder så känner man då inte heller samma behov av att vara med barnet hela tiden. För det blir en naturlig liksom, process där som ger dig mer tid och så vidare. Några frågor har jag. Hon tindrar för att hon har den här rastlösheten. Hon träffar trevliga män som kan tänka sig att liksom vara där på hennes villkor. Så jag undrar varför hon måste göra slut med dem då. Jag köper inte riktigt det här svaret att hon liksom... Att det inte känns bra när hon vet att de egentligen vill ses mycket mer. Det måste nästan få vara deras beslut, tycker jag. Och inte hennes. Det blir konstigt att hon gör slut åt dem, så att säga. Så det tycker jag, den tycker jag hon skulle kunna överväga. Sen funderar jag på det här med om, liksom, om hon kanske någonstans också tar hänsyn till den här tvåsamheten som hon faktiskt har med sitt ex. Är det så att hon känner att han skulle bli besviken och att hon skulle riskera någonting som något bra som de ju har ihop? Och hon kanske ska fundera på om hon i så fall vill låta det styra just de här besluten. Om hon tänker sig att så här kommer det att fortsätta hela mitt liv. Känner hon sig nöjd då liksom? Det framgår inte riktigt vad han har för privat situation. Men en vacker dag så kanske han har något förhållande som gör att någonting ändras också. Mm. Så att hon inte stannar sitt liv för den sakens skull. Ja, det var något mer jag tänkte. Vad var det det? Nej, men det är väl mer det här. Jag tycker också att det är jättebra att inte blanda in en ny partner i ett tidigt skede med barn. Åtminstone så tycker jag så här att det är i alla fall inte vad barnen efterfrågar. Men en vacker dag så kommer inte att göra det här barnet någonting. Nej, att hon nej. Har en partner. Så länge det är en partner som fungerar bra med henne. Och han behöver inte träffa barnet så mycket heller.
Nej, men jag tolkar det också som att hon just... Alltså, hon kanske skaffar barnvakt ibland. Men det är ju inte så att hon gör det 3 dagar i veckan. Utan nej. Det är lite då och då. Det kan man ju tänka sig att en partner, det är väldigt få som vill ha det på det sättet. Man vill nog lite mer i så fall.
Ja,
och det kan
inte.
Man förstå att det är pressande liksom. Och sen kan det ju vara så att hon har tur att träffa någon som har exakt samma match som har sådär. Ja. Men det räcker med en dag i veckan. Möjligen. Men jag förstår faktiskt att det där blir en komplikation. Där hon, även om en man säger nej, det är inga problem, att hon ändå känner press på sig att träffas mer. Att det finns liksom ett...
Jo, men varför ska man hålla på att känna press om han säger att det är okej?
Det kan ju göra att man faktiskt tappar lusten också, att man känner den där pressen.
Jo, fast det är inte det hon har skrivit. Ja, precis. Nej. Men då bor den, men i den mån pressen bara bor inuti henne själv, så är ju det någonting hon kan jobba med.
Ja,
så att hon inte tar hänsyn. Ja. Det blir väldigt missriktad hänsyn. Ja. Att hon gör slut med någon som vill vara med henne som hon trivs med bara för att hon känner en press som är påhittad. Jag vill också påminna om hur vi hade det. Alltså, vi är ju särbor, eller har varit i alla fall, och vi sågs ju inte ofta.
Nej, det gjorde vi inte, men vi hade faktiskt, inte varannan vecka, men vi hade våra respektive ex, vi delade ju liksom vårdnad och umgänget om barnen.
Mm, jag vet, men en vacker dag kommer hon också kunna göra
absolut,
det med någon.
Visst,
när barnet inte känner, det är det här liksom... tidiga som man vill inte lämna bort barnen, men så småningom kanske barnet tycker det är kul att sova borta någonstans. Så att jag tror att saker kommer att ändra sig mycket, och jag kan förstå den här rastlösheten att inte träffa någon också. Jag tycker så här, kör på så här. En vacker dag är det någon pusselbit som rör på sig. Barnet blir större, du ändrar din känsla, du träffar någon eller tröttnar på Tinder och hittar på något annat. Ha det så här. Det känns inte som att det måste vara bråttom. Nej. Det här är inte en permanent fas. Alla småbarnsår är väldigt speciella.
Ja.
Det är ett undantagstillstånd på något sätt.
Nej, men, och jag tänker också så här, 6 år, ja, men då är det ett barn som man inte går ifrån. Liksom. Men, men 9, 10, då sitter de och gamer och har kul och vill inte att mamma ska vara hemma. I alla fall. Så, menar, det händer saker ganska snabbt.
Ja, det kommer
också.
Att göra det.
Även om barnen inte är stora från de är 18-20, så händer det jättemycket under hela den vägen där man faktiskt släpps lite grann, om man måste släppa på sitt barn för barnets skull också.
Ja.
Så is i magen.
Is i magen och ifrågasätta inte dig själv så mycket. Jag tycker det verkar bra det där.
Ja,
tycker du gör det där bra?
Ja.
Ja. Du, några sista ord då, Magnus?
Ja, det ska jag komma med så här. Jag håller ju på att jobba med en lång, lång dokumentärserie om MeToo.
Mm.
Och i den så kommer det upp en massa saker, självklart. Liksom. Den här serien då utgår ifrån kvinnornas bild. Det finns inga, det är nästan inga män med överhuvudtaget. Liksom. Eller det är det, men det handlar väldigt mycket om varför rörelsen kom fram och liksom vad kvinnor känner och tänker och sådär. Idag satt jag och kollade på en grej där det var visserligen en man som berättade om, han är psykolog tror jag, och sa det här om skillnaden mellan, alltså när en man beskriver dåligt sex så säger han att ja, men det var tråkigt och det var ingen fantasi, det var inget spännande. En kvinna som beskriver dåligt sex talar ofta om att de är rädda eller det gör ont eller de har liksom, de känner hot. Och det där, och då sa han så här, det här måste män börja förstå, att det är liksom, vi har väldigt olika syn på det här med sex. Vi går in i det med väldigt olika...
Ja.
Män behöver ju aldrig vara rädda eller känna sig hotade i sex. Nej, sådär, vilket är en jävla skillnad. Och det är en viktig sak. Men en sak som jag började tänka på då också, just i det här hur män måste förstå kvinnor, är att vi har ju en sak emot oss som...
Ni män?
Nej, alla människor. Ha. Men framförallt män, tror jag. Och det är liksom, man kan kalla det för empatisk förmåga, men det är något mer än det. Därför att jag tror att... Och det här kan liksom öka upp förståelsen för varför vi är så jävla dumma i huvudet också. För att vi utgår väldigt ofta ifrån vår egen världsbild och vår egen syn på saker och ting. Det tror jag både män och kvinnor gör. Fast kvinnor är bättre på att tänka, men hur känner de här människorna? Liksom. Men en man utgår väldigt ofta från hur... Och det kan man se också på hela det här som handlar om trakasserier och övergrepp och att gå för långt. Man säger, får jag inte flirta nu? Ja, men du fattar inte det. Så här. Du skulle vilja bli flirtad på det sättet, men det betyder inte att hon vill bli det. Du skulle vilja bli tagen mellan benen, kanske, på riktigt. Men det betyder absolut inte att hon vill det.
Nej.
Och det där måste man förstå. Man skulle vilja säga det här till män, så här, försök nu, tänk efter att det är inte så som du vill ha det. Det stämmer inte med hur hon vill ha det. Och du måste förstå det om vi ska komma någon vart. Då först kan du börja förstå just det. Det där är inte, det är inte önskvärt. Det blir helt fel när du säger på det här sättet eller gör på det här sättet. Men om kvinnor kan hjälpa till och förklara det här för dumskallarna också. Så här, du måste börja tänka, inte utifrån dig själv, utan förstå hur andra tänker. Framförallt förstå hur kvinnor tänker och känner och vill ha saker och ting. Det är kanske åtminstone en liten öppning till att förändra strukturer och förändra beteenden.
Ja, att träna tanken åt det hållet, ja.
Ja, träna tanken åt det hållet. Och också att man är öppen med det. Det gäller ju en relation också. Att man faktiskt har inte bara rätt, nästan skyldighet att tala om hur man känner och hur man vill ha saker och ting. Jag vill inte att du gör på det sättet. Jag vill inte. Du kanske tror att du smickrar mig. Du kanske tror att du gör mig liksom en... ger mig en komplimang. Jag blir bara sårad. Det blir bara ledsen. Det gör bara ont. Jag blir bara rädd. Det är...
Men de sägningarna, just eftersom det finns de här strukturerna, de kan ju också tas som, äsch vad tråkig du är.
Jag vet.
För att det är inbyggt i hela systemet. Om man skäller när man ska då vara en partyförstörare och liksom säga det här, så känner man sig också som en...
Jag vet.
Men, inte en jämnbörd, utan en som gnäller och förstör.
Men det som är så jävla dumt i det här, det är att män vill vara ihop med kvinnor. De vill att det ska vara bra.
Ja.
Och däremot så finns det ju så här, om jag stöter på dig och blir dissad, det sårar ju mig. Och då säger jag, fan vad tråkig du är.
Ja.
För att jag blivit dissad. Hade jag vetat hur jag skulle bära mig åt, hade jag fattat att det jag gjorde var... Det gav motsatt effekt. Hade jag vetat hur jag skulle göra, hade jag förstått hur du skulle vilja ha det, då hade jag ju haft mycket större framgång med det.
Ja, absolut.
Kan man tänka.
Liksom. Absolut.
Så det är ju en, det här att vi talar olika språk, att vi inte förstår varandra, det är en sån enorm liksom krasch som har lett till att vi liksom skapar avstånd och istället fan begår våld mot varandra. Ja. Och det är ju liksom galenskap.
Men du menar du att den här grejen då, varför kvinnor är rädda och inte män och så vidare, menar du att det i grunden kommer sig av att män är större och starkare rent fysiskt, eller vad kommer det sig av då?
Nej, alltså jag tror att den är liksom inte lätt att rå på. Det finns ingen enkel förklaring till det. Jag tror att det är en betydligt svårare struktur att förändra. Där, och det kanske bottnar i att män är större och starkare och har tagit makten över sexakten. Liksom. Det är de som bestämmer hur det ska vara.
Ja, precis. Ja. Men det kanske från början. Ja, precis. Nej, men jag tänker återigen att om en man har svårt att leva sig in i hur kan det här upplevas för en kvinna,
ja,
så tänker jag att en man ofta kan leva sig in i tanken att hur skulle det vara om en större främmande man,
absolut,
närmade, precis, sig mig på det viset? Oh, ja. Då skulle den här, ja, mannen känna sig rädd.
Ja.
Och det är så det blir för en kvinna. Ja. Och det har att göra med att det finns något hotfullt i det då, oh,
ja,
helt enkelt.
Ja, visst.
Men och det är så man kan uppleva, ja, det som kvinna. Ja. Inte minst för att man vet rent statistiskt att det finns män som våldtar.
Absolut.
Och så vidare.
Oh, ja. Ja, det finns oerhört mycket mer att säga om det här, men det är ändå, man måste tänka alla tankar och man måste försöka öppna upp det på alla håll och kanter. Och jag tror inte jag talar till män som är våldtäktsmän eller som har gått för långt. Men alla andra som säger, får man inte flirta nu? tänk på det här. Det är klart att du får det, men du måste förstå vem det är du ska ge en komplimang. Hur den här människan mottar det.
Ja.
Och hela vägen in i sängen. Ja. Liksom. Det är åtminstone någon hjälp för folk och en öppning till någonting.
Mm. Ja, jag tycker det är bra. Detta att man ska träna på att tänka, inte bara för att jag vill det här så vill någon annan
precis,
det.
Exakt.
Mm. Ja. Det var bra, tycker jag. Det ska jag tänka på, faktiskt.
Works both ways.
Ja.
Ja.
Vad bra. Men du, nu är det fredag då.
Nu är det fredag,
då tar vi helg.
Jajamensan.
Och så önskar vi alla er lyssnare en så bra helg som bara det går. Säg vad du tänkte säga, Magnus.
Jag tänkte säga en glad pingst som då är hänryckningen.
Är det pingst? Då ska vi hänryckas.
Ja, ryck hän allihopa.
Ja, så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.